Det är onsdagen den 27 augusti. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss igen. Igår nåddes vi av nyheten att det ska införas en så kallad GAS i det allmänna pensionssystemet. Det innebär att överskott i inkomstpensionssystemet ska delas ut och därmed öka pensionerna. Det vill säga när det är ett sådant överskott finns och det är tillräckligt stort. Och alla riksdagens partier står bakom detta beslut. Det här är ämnet för dagens podd och vi ska snart börja diskutera fördelar och eventuella nackdelar med detta. Men först ska jag passa på att berätta någonting annat som jag inte tror att ni vill missa. För det är nämligen så att vi på ledarredaktionen har bjudit in regeringen till utvecklingssamtal. Och det är precis så roligt som det låter. För vid fyra tillfällen i höst kommer utvalda ministrar till våra lokaler i Stockholm för en live-utfrågning inför publik. Vad är de mest stolta över så här långt? Vad hade kunnat gå bättre? Och inte minst, vad tänker de satsa på under det här året som är kvar till valet? Först ut redan nästa vecka, det vill säga onsdag den 3 september klockan 17, är klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Och du som lyssnar på mig nu är förstås inbjuden att komma och lyssna då också. Anmäl dig till utfrågningen genom att mejla oss på adressen utvecklingssamtal@svd.se. Och antalet platser är begränsat, så först till kvarn gäller. Och all praktisk info om tid och plats det får du vid anmälan. Mejla alltså utvecklingssamtal@svd.se. Och hör av er så fort det kan, ni kan, så ses vi förhoppningsvis nästa onsdag. Och därmed återgår vi till pensionerna. Det ska alltså bli en så kallad GAS i systemet, alltså högre pensioner när systemets överskott så tillåter. Det meddelade riksdagens pensionsgrupp igår, där ju alla riksdagspartier ingår. Så det finns en total politisk uppslutning bakom detta. Men exakt hur det är tänkt att fungera, vad kommer det innebära konkret för pensionärer och för pensionssparare? Och vilka fördelar och nackdelar och eventuella risker finns det med förslaget? För att diskutera det här är jag glad att kunna hälsa två gäster välkomna, nämligen Ole Zettergren, tidigare analyschef på Pensionsmyndigheten. Varmt välkommen hit, Ole.
Tack så mycket.
Och så Jakob Lundberg, nationalekonom och forskare vid IFN. Varmt välkommen du också.
Tackar, tackar.
Ja, Ole, jag tänkte börja med dig. Vi ska börja grundligt. Jag gav en summarisk beskrivning inledningsvis. Vad betyder egentligen en GAS i pensionssystemet? Kan du ge oss en beskrivning som alla begriper?
Ja, så som den föreslås utformas tror jag, eftersom inte jag har sett förslaget, men jag har läst i tidningen om det och jag känner till diskussionerna innan dess, så ska det delas ut överskott över 15%, så kommer indexeringen av utgående pensioner och indexeringen av intjänat pensionskapital i inkomstpensionssystemet att höjas så att den här delen överskjutande 15% fördelas ut på pensionärer och pensionssparare. Så att det blir en procentuellt högre uppräkning av pensionerna och pensionskapitalet på inkomstpensionsboken.
Okej. Jakob, vill du komplettera någonting där?
Ja, man kan ju komplettera med att det, uppräkningen idag är ju snittinkomsten i samhället. Att den avkastning som vi som pensionssparare får i orange kuvertet är ju hur mycket snittinkomsten ökar i samhället. Så att gasen innebär ju då att vi får den högre avkastningen så i och med att det, som Ole säger, att det har uppstått ett överskott i systemet. Och jag skulle säga att det framförallt är två faktorer som har lett till att det finns ett sånt här överskott. Dels då att arbetskraften har växt i och med att vi, ja, som sagt, vi som individer får en avkastning i linje med snittinkomsten. Men det som egentligen avgör hur stora pensioner man kan betala ut är de totala inkomsterna i samhället. Är det fler som jobbar, då kan man ju betala ut högre pensioner också. Så att det är takt med att arbetskraften har växt så har då pensionssystemet stärkt, så det har lett till det här överskottet. Dels då att AP-fonderna har gått så bra. Det finns ju sådana buffertfonder på drygt 2 000 miljarder ligger de väl på. Och de har haft också en bättre avkastning.
Allt var inte Northvolt.
Nej, lyckligtvis. Det mesta ligger, ganska mycket ligger ju i Google och Tesla och Facebook och sådana företag, men i aktier helt enkelt. Och det har gått väldigt bra.
Okej.
Okay. Ja, det leder också till ett överskott.
Större arbetskraft, fler som jobbar alltså, och att det gått bra för AP-fonderna. då pratas det om då ett balanstal då som ska överstiga 1,15, och det är de här 15% vi pratar om. Och som jag har förstått det är när tillgångarna i inkomstpensionssystemet överstiger skulderna med mer än 15%, det vill säga då att man har 15% i eget kapital eller vad man ska kalla. Vad är det balanstalet idag? Hur mycket finns det helt enkelt? Hur mycket över 15%? Har du koll på det, Olle?
Ja, det är 1,17 här senaste årsredovisningen. Lite knappt 1,17. Så det är 2% enheter över den här gränsvärdet då på 1,15.
Okej. Okay. Och tillgångarna i pensionssystemet är ungefär 12 000 miljarder någonstans? Eller?
Det stämmer också. Mm.
Och då kan alla nog räkna ut, jag kan inte göra det i huvudet, ungefär hur mycket pengar är det de här extra 2% då? Det är 2% av 12 000 miljarder.
Det är lite knappt 2 000 miljarder.
Ja, okej. Okay.
Det är överskottet alltså. Mm.
Jaha, och vet vi hur mycket pengar det här kommer innebära ungefär för en enskild pensionär, Jakob? Eller det får vi se, eller hur?
Ja, man kan ju räkna lite bara på sådana här back of the envelope. Som sagt, som Olle sa, överskottet är 17% nu. Man har satt det här gränsvärdet till 15%. Så att bara på det sättet borde det kunna leda till då 2% högre pensioner. Och snittpensionen idag från den här inkomstpensionen, alltså den del som är kopplad till snittinkomsten. Då ingår ju inte premiepension till exempel. Men snittinkomstpensionen är ungefär 10 000 kronor i månaden. Så det borde ju leda till ungefär 200 kronor i höjd pension. Nu har regeringen sagt ungefär 100 kronor i den här kommunikationen. Så att det tyder ju på att det kanske är en lite mjukare gas då. Att man delar inte ut 2% på en gång. Utan man tar lite grann i taget. Lite som bromsen. Den motsvarigheten på nedsidan är utformad. Jag vet inte om Olle håller med om den tolkningen.
Jo, det gör jag.
Mm. För det tänkte jag också, de här 2%, det är som sagt inte kommunicerat ifall det ska liksom bli under ett år att man lyfter allting eller man pytsar ut under flera år. Det vet vi inte än, Olle. Eller?
Nej, men som Jakob nämner här så går det ju att tolka det här baklänges, den här siffran, som att man gör på samma sätt som med bromsen, att man tar en tredjedel per år.
Mm. Och om då Facebook-aktierna fortsätter gå bra och vi fortsätter öka så att tillgångarna ökar ytterligare i pensionssystemet framöver, då kan man göra det här igen helt enkelt, eller?
Så är det ju.
Så är det. Okay. Mm.
Ja, jag förväntar mig ju att de här faktorerna som jag nämnde, ökad arbetskraft och god börsavkastning, det är inte sånt som kommer försvinna, utan det kommer förmodligen ligga kvar rent strukturellt. Så att vi på sikt kan förvänta oss en mer eller mindre permanent gas. Alltså inte att den ligger i år efter år, men att den ganska ofta kommer kicka in och kanske höja pensionerna med 10-tals% över tid. Så på så sätt är det här en väldigt viktig strukturell förändring.
Mm. En fråga, Olle. Du sa att det här skulle delas ut både bland de som tar emot pension idag och till oss som fortfarande sparat till vår pension. Är det så? Hur går det till? Liksom?
Jag förmodar att det är så. Mm. Och det skulle förvåna mig om det inte var så. Men i grunden så är det ju samma indexering som används både för pensionärer och pensionssparare. Det är den här snittinkomstutvecklingen som Jakob beskrev. Det är den som ligger till grund för båda gruppernas omräkning av inkomstpensionen.
Mm. För när man får sitt orange kuvert, eller numera vanligen går in på minpension.se, så kan man ju en gång om året se att en summa har ökat då. Och då är det dels att man, det här har du betalat in under året, eller din arbetsgivare då snarast. Och det här har då värdeutvecklingen varit under året och den har väl legat på någon procent. Nu kan man då tar vi då kunna öka på att gasen kommer synas där också helt enkelt. Kan vi tänka så?
Så tror jag att det kommer att utformas.
Mm, något annat vore konstigt. Vi får verkligen hoppas att det utformas så att både blivande och nuvarande pensionärer ska få ta del av det här.
Okej. Okay. När får vi veta mer om det här? Vi har ju bara sett ett pressmeddelande än så länge. Har ni koll på det?
Som jag förstår så ska det komma en så kallad departementsserie. För det är väl det som förkortningen DS står för. Departementsserie från Socialdepartementet om några veckor.
Mm. Okej. Okay. Vi har ju ändå varit inne på gas. Vi ska väl prata lite broms också. Olle, hur funkar bromsen?
Den funkar ju på motsvarande sätt som gasen. Men då är gränsvärdet 1 eller 100, att det finns ett överskott. Om det finns ett underskott i systemet, alltså tillgångarna är mindre än skulderna, då blir det en lägre indexering av pensioner och pensionsspararnas konton.
Så man tänker sig en framtida jättestor lågkonjunktur där många står utan arbete och inte har lön och därmed inte betalas in så mycket. Däremot är det fortfarande samma antal pensionärer som man knapar ner kapitalet under 1,0. Då sänks pensionerna helt enkelt automatiskt.
Ja, de sänks i förhållande till den indexering som skulle vara. Och ibland kan de också sänkas i nominella termer. Det blir alltså en lägre indexering och det kan även bli en negativ indexering.
Okej, okay. Men det här har funnits med hela tiden, bromsen?
Det har funnits med från start, ja. Mm.
Och den kickade ju in också efter finanskrisen. Så att det, där mot slutet av 00-talet, 2007, 2008, 2009, då kickade ju bromsen in. Det är enda tillfället. Mm.
Det här pensionssystemet har ju några decennier på nacken. Är det först nu vi har kommit upp i så att säga så positiva tillväxt tillgångstal så att vi är över 17% nu? Så har det arbetats upp eller vad brukar det ligga på? Jakob, har du koll på det där?
Ja, det är ju de senaste åren som det verkligen har dragit iväg, senaste 5 åren kanske eller något sånt där, i och med att börsen har gått så bra och så. Så att det är ju egentligen nu, ja, jag vet inte, 5-6 åren som det har verkligen blivit en diskussion att det finns faktiskt ett utdelningsbart överskott. Sen så kan man ju tycka att det är lite senfärdigt att det här blir lag först nu. Det kom ju en utredning om det här redan 2004. Samtidigt kan man förstå ur ett politiskt perspektiv att det är först när det är skarpt läge som man vill ta ställning till det här och titta på förhållandena då.
Precis, för det såg jag också, vilket var en liten överraskning för mig. Olle, jag vet inte om du var med redan 2004, men då sa man att det kommer dröja rätt länge innan vi får positiva tal, så att vi, ja, det var inte aktuellt just då. Men varför blev det inte så här redan 2004?
Jag var med 2004, var expert i den utredningen. Därför att man var osäker på hur systemet skulle fungera. Det var helt nytt. Den här redovisningen som utvecklades för systemet var unik i världen och då naturligtvis ny. Man hade ingen erfarenhet av den. Och så som ni var inne på delvis så var det inget överskott att prata om överhuvudtaget. Så det var en ganska teoretisk fråga. En intressant och viktig teoretisk fråga som jag då, om jag får lägga till det, tycker hanterades alldeles för smalt och otillräckligt 2004.
Vi borde haft den diskussionen redan då, menar du? Eller en bredare diskussion?
Det var inte nödvändigt alls, tycker jag. Men när frågan diskuteras om överskott så ansåg jag då och anser nu att den frågan är väldigt svår. Den är filosofiskt stor. Det finns väldigt många infallsvinklar på det här som man bortsåg från redan då. För man tog den här balansräkningen som skapades för ett mer eller mindre fysikaliskt faktum. Det är en mänsklig skapelse, den här balansräkningen, med stora fördelar och intressanta aspekter i den. Men den är absolut inte bortom kritik för hur man räknar på saker och ting. Och det är också, tycker jag, en erfarenhet som har kommit efter systemet utvecklades av balanseringen som ger anledning att fundera mycket djupare och bredare på de här frågorna än vad jag fruktar kommer vara fallet i den här departementsskrivelsen.
Men hur borde man tänka? Vad är det för eventuella felkällor som du antyder här?
Ja, men för det första ska man vara medveten om att det här systemet, inkomstpensionssystemet, är ett så kallat fördelningssystem. Och lite slängigt, men också tycker jag ganska träffsäkert, så kan det beskrivas som ett finansiellt stabilt kedjebrev. Det är ett kedjebrev där man rullar skulder framför sig. Och helt unikt, så vitt jag känner till i varje fall, så har lagstiftaren i det systemet skapat en balansräkning där man får räkna nuvärdet på framtida avgiftsinkomster som en tillgång. Och jag tycker att det finns goda skäl för att göra på det sättet. Jag var den som kanske arbetade mest med den frågan när det begav sig. Så att det är klokt ur ett perspektiv, och i synnerhet om man ska undvika risken för permanenta svåra underskott i systemet. Men att använda samma apparat för att definiera utdelningsbara överskott tycker jag kräver en ordentlig mässa och diskussion och analys.
Jag förstår vad du menar, tror jag, men i alla fall. Jakob, håller du med om att det finns ändå lite mer att fundera på här kring detta?
Ja, det finns ju helt klart filosofiska frågor här. Jag tycker Ole kanske undersäljer det här systemet lite grann. Jag ska tillägga att Ole var ju den som konstruerade det här systemet egentligen på 90-talet och tog fram den här balansräkningen. Jag tycker fortfarande att det är ett bra system. Och tänka kring då, vad är, hur stor avkastning kan vi ge i ett ofonderat pay-as-you-go-system, ett kedjebrev eller vad man vill kalla det, där den mesta delen av tillgångarna är framtidens avgiftsintäkter. Idag är det ju då snittinkomsten i samhället som vi ger. Rent teoretiskt är det ju, som jag nämnde tidigare, den totala inkomsten i samhället. Hur snabbt växer de och hur snabbt växer AP-fonderna som liksom avgör hur snabbt kan vi indexera pensionerna.
Precis, för det här tror jag är viktigt. Det tror jag inte jag alla förstår. Jag vet inte om jag begriper det själv heller, men du säger att det är ofonderat. Det är alltså inte så att när jag betalar min arbetsgivare betalar min pension, så läggs det ett valv någonstans som väntar på att jag ska gå i pension, utan de pengarna som jag betalar in betalas ut till dagens pensionärer. Jakob nickar
nu. Ja,
och så här, min framtida pension, det är ett löfte från mina barn så att de ska betala så småningom min pension. Kan man beskriva det?
Ja, så är det. Det är ett pyramidspel och ett fiktivt sparande. Du sparar ju så att säga på ditt konto i orangea kuvertet, men som du säger, det finns ingen Joakim von Anka-binge någonstans, utan det är ett fiktivt sparande. Och du får en avkastning på det sparandet som ökar i linje med snittinkomsten i samhället.
Men redovisningsprincipen så här, Sverige är ju inget normalt företag, vi är inget kedjebrev, vi kommer alltid finnas svenska medborgare som jobbar, tror vi, åtminstone även i framtiden. Kan inte det en hygglig säkerhet så att säga, Ole? Att...
Jo då, det tycker jag, och det finns goda skäl för att redovisa systemet på det sätt som görs. Och jag invänder lite grann när jag, och då kanske jag hoppar på mig själv i någon mening, att du säger pyramidspel. För att, och även kedjebrev är ju saker som går omkull och de som står längst bak i kön råkar illa ut. Det skulle ske samma sak i det svenska inkomstpensionssystemet om befolkningen tar slut, så att säga. Och det hoppas vi inte ska ske, ganska osannolikt. Så att,
ja, du tittar på födelsedalen nu. Så.
Ja, det är inte omöjligt, men det är osannolikt, skulle jag säga. Men det är bra att veta hur systemet funkar, att det rullar på det där sättet. Och sen så brukar jag ibland, för att mildra det som en del tycker är lite upprörande, att det är ofonderat, att skillnaden till de fonderade systemen, som är väldigt betydelsefull skillnad, men inte kanske betydelsefull på det sätt man tror. Även de fonderade systemen är i någon mening kedjebrev, för att när du går i pension och du har dina tillgångar i premiepensionsfonder och andra tillgångar, kanske tjänstepensionen, så måste ju någon köpa de där tillgångarna för att du ska få ut din månatliga pension i kronor. Så det är också någonting som måste rulla. Så att det finns likheter i det avseendet.
Och jag börjar ana vad du menar om det här filosofiska problemet. Nu ska jag ställa en enkel fråga. Det här med att man inför en gas nu, även fast vi inte exakt vet hur den kommer se ut, är det bra eller dåligt? Vad säger du, Jakob?
Ja, det tycker jag. Det här är pengar som vi som betalar in till, vi som jobbar nu och de som är pensionärer, vi har betalat in till det här systemet. Vi tar risken om det går dåligt i form av bromsen. Nu har det lyckligtvis uppstått ett överskott. Och vems pengar är det här? Det är inte statens pengar, utan det är vi som betalar in till systemet. Så att då ska vi få ta del av det här. Så att om något skulle jag väl instämma lite i den kritik som har varit, att det kanske är lite för lite och för sent, att man sätter den här brytpunkten lite för högt och säger att överskottet ska vara 15% för att vi ska dela ut. Som sagt, det är mer
är det för mycket hängslen då, tycker du?
Ja, alltså om jag verkligen ska kasta in ett vete där i brasan. Alltså man kan ju teoretiskt dela ut hela överskottet. Skulle man kunna höja pensionerna med 17% imorgon. Då kommer bromsen att slå till året efter. Men det är fullt teoretiskt möjligt. Och jag tycker att det är någonting som man kan fundera på. För då hade det ju verkligen följt det här som jag nämnde, totala inkomsterna och börsavkastningen.
Mm. Olle, samma fråga till dig. Den här gasen som nu införs, är det bra eller dåligt? Och i så fall varför?
Jag tycker att det är mer dåligt än bra.
Mm. Varför det då?
Därför jag tycker att idén om gas bygger vidare på en idé och en vision som man hade på 90-talet om att Sverige skulle ha ett autonomt och självreglerande allmänt pensionssystem trots att det var ett fördelningssystem. Det var eventuellt en felaktig förhoppning redan då, men det visste man inte riktigt, eller så var man naiv och tro att det skulle kunna fungera i en politisk styrd pensionssystem. Jag tycker att de 20 dryga år som vi har erfarenhet av Sveriges pensionssystem, nya pensionssystem från 90-talet, visar att det inte är autonomt och självreglerande, och det är därmed inte ett riktigt försäkringssystem. Och därför så tycker jag att man drar ut de ideologiska förhoppningarna kring det här systemet i en riktning som redan har bevisats vara felaktiga.
Och om du kan bli mer konkret, vilka nackdelar och risker innebär det här?
I någon mening så är det så att eftersom politiken inte står emot när det blir negativa utfall inom inkomstpensionssystemet eller pensionssystemet, utan kompenserar då med medel från statsbudgeten, så blir det här med att man framställer den här gasen som att det är en symmetrisk hantering av underskott och överskott, den är inte korrekt. För när det har bromsats så har statsbudgeten ställt upp med kompenserande medel genom skattesänkningar. Och det har skett krona för krona 2010, 2011 och 2014. Och sen när då bromsen, som där också finns en återställande mekanism i den här bromsen, så man återställer pensionen till den nivå som inkomstutvecklingen anger om det finns pengar, då har man inte höjt tillbaka skatterna. Så att hittills så har pensionärerna varit stora vinnare på bromsen. Och det hoppas jag verkligen att man beskriver och berättar om det i den här departementsserien och motiverar varför det ändå är rimligt med en symmetri trots att det är på det här sättet. Och det finns andra exempel på att det inte har skett den här åtskillnaden mellan politiken och det förment autonoma inkomstpensionssystemet.
Jakob, vad tänker du om den skepsisen som Olle ger uttryck för här, bland annat politikerna lägger sig med skatter och transfereringar och försöker anpassa sådana här. Är det relevant kritik?
Ja, det är det väl. Det kan jag hålla med. Men jag är väl lite mer optimistiskt lagd. Hoppas ändå att man ska lite bättre än tidigare hålla på principerna i det här systemet. Och om man vänder på det, om man inte hade genomfört den här gasen, då hade nog trycket på att göra ytterligare ingrepp ökat ännu mer. Till exempel då höja avgiften eller införa olika typer av tillägg över statsbudgeten till exempel.
Okej, Olle?
Jag håller helt med Jakob om att det här förhållandet, att det finns i varje fall enligt redovisningen så som den fungerar, ett överskott och till och med eventuellt ett utdelningsbart överskott. Jag skulle vilja komma tillbaka till det. Men det finns väldigt många andra sätt som man borde analysera och diskutera att hantera och använda det överskottet på än att dela ut det på det här sättet till pensionärerna. Bland annat så hade man ju kunnat göra ungefär det som finns i ITP-planen, den förmånsbestämda, göra indexeringen av pensionerna lite mindre volatil, så att man kunde ha haft garantier för att inte ha nominella eller reala sänkningar om det finns ett överskott. Nu använder man pengarna rakt ut oavsett vad det är för ekonomisk utveckling. Och så riskerar man då att när det kommer ett dåligt år efter, och balansräkningen är fortfarande stark men det är en dålig ekonomisk utveckling i Sverige och alla får lite sämre, så ska pensionerna då enligt reglerna minska realt och eventuellt även i löpande priser. Det kommer att vara ett väldigt stort politiskt tryck för att hindra det från att ske. Då kunde det varit bra att ha haft såna här modererande regler istället. Och jag hoppas att de alternativen har verkligen gåtts igenom. För det finns många, och nu har jag nämnt ett möjligt användningsområde för det här överskottet som jag tycker borde tänkas igenom innan man fattar sådana här beslut som rör hundratals miljarder, kanske till och med tusentals miljarder. Så att jag är, som ni märker, väldigt orolig och ganska olycklig både för saken och hur den hanteras.
Mm. Se ifall Jakob kan göra dig lyckligare. Vill du komplettera någonting innan vi går vidare?
Nej, men jag är väl ändå positiv i grunden. Man får se som att anledningen till att det har uppstått ett överskott är att det har gått bra för svenska arbetsmarknad. Det har gått bra för AP-fonderna. Nu finns det nästan 2000 miljarder här. Enligt den här bokföringen då, som jag ändå tycker stämmer på det stora hela. Det finns många andra länder som har betydligt större problem med sina pensionssystem. Så det är lite av ett lyxproblem som man sitter med här.
Mm. När jag tidigare har pratat pension i podden så har nog många sagt så här att Ole, det är då mannen man ska fråga när det gäller pensioner. Du har varit med väldigt länge, jobbat länge. Vad skulle du säga om 20-tals Ole ska säga någonting till 90-tals Ole? Vad vet vi idag som vi kanske inte visste när systemet en gång konstruerades? Finns det någonting där?
Bland annat det jag var inne på, och det var jag med flera och även politikerna väldigt fundersamma om den här automatiken skulle tillåtas verka i förhållande till en verklighet där politiker ska bli återvalda vart fjärde år. Det var vi väldigt oroliga för, och den frågan har besvarats att nej, det gick inte.
Okej, det gick inte.
Mm. Så att det borde vi ha i så fall, och politiken då borde ha tänkt på det och utformat systemet utifrån en sån insikt.
Mm. Okej, jag tänkte vi kan prata lite också om hur olika pensionssystem kan se ut. Jakob, jag vet, du har ju diskuterat det ofta, och du har ju även föreslagit andra alternativ till pension. Kan du bara kort, hur skulle man kunna göra annars? Hade det varit bättre, och varför?
Ja, man kan ju ha ett helt fonderat system där man stoppar in de här pengarna, att varje generation då sparar till sig själv helt enkelt, så att man stoppar in pengarna i fonder.
Är det vanligt
fonder
ut i världen sådär att man har det, eller?
Ja, Australien till exempel har ett sådant system. Så att, och frågan då blir omedelbart, hur ska man göra med övergången? Nu har vi ju lovat ut en massa pengar då till pensionärer. Vi har ju tjänat in en massa pensionsrätter som det inte finns någon backning bakom. Mm. Och det som jag har föreslagit då, jag har tagit fram ett förslag som jag kallar för fondpension. Det är att man lyfter över den här pensionsskulden till staten helt enkelt och gör obligationer av den här pensionsskulden. Och då har man ju egentligen gjort det här då till ett fonderat system, och så kan man då sälja de här obligationerna och placera i aktier som ger bättre avkastning på sikt och så vidare. Ganska radikalt förslag, men i princip så kan man göra så.
Mm. Olle, har du någon fundering kring detta?
Ja, ett alternativ som jag tycker också skulle ha utretts i samband med och som möjligtvis kommer att diskuteras i den här departementsserien, men jag tror inte det. Det är ju att använda överskottet för att övergå till en mer fonderad, en högre andel fonderad pension. Det hade man också kunnat välja, och man kan också välja bort det naturligtvis. Men jag tycker att argumenten för att göra det ena eller andra bör lyftas upp och diskuteras när man är på väg att fatta ett beslut om okej, vi ska använda pengarna på det här sättet som nu föreslås. Så är det, tycker jag, oerhört viktigt och nästan ett anständighetskrav att man går igenom alternativa användningar. Och i samband med det så tycker jag också man borde diskutera vem ser pengarna och varifrån kommer de. För Jakob har varit inne på det. En huvudsaklig orsak till överskottet är att antalet personer i förvärvsaktiv ålder har vuxit. Och det beror ju i huvudsak på att Sverige har haft en mycket stor immigration. Och det ger ett överskott i det här kedjebrevet. Och Pensionsmyndigheten har beskrivit i rapporter 2016-2017 att det överskottet som uppstår av immigrationen i inkomstpensionssystemet överskuggas vida och med god marginal utav ökade kostnader för statsbudgeten för de skattefinansierade grundskyddsförmånerna, garantipension och bostadstillägg till de här grupperna, eftersom till migranterna, eftersom deras livsinkomster är betydligt lägre än de som har bott i Sverige hela sina liv. Och det tycker jag också är ett exempel på här, att man använder pengarna det finns till att öka pensionerna. Och i det fall det finns några negativa effekter, så tar statsbudgeten och skattebetalarna kostnaden för det. Och det kan man ju välja att göra, men det måste då vara beskrivet ordentligt i det underlag när man fattar beslut om det här.
Men är det lite ett grundproblem att vi har egentligen två helt olika system? Dels det självständiga pensionssystemet som jobbar på enligt regler man sätter, och dels en statsbudget som förändras år efter år, och framförallt om man har val så förändras det väldigt mycket. Och de här två kommer att samverka, men ja, det är lite oförutsägbart hur de samverkar. Eller hur ska man beskriva problemet? Är jag rätt ute här?
Ja, du är rätt ute tycker jag. Och jag skulle säga att det är förutsägbart hur de kommer att samverka. De kommer samverka på det sättet att man först höjer man den ena delen, och sen så anser man sig vara tvungen att höja den andra delen. Mm. Och det är precis tvärt emot intentionerna med 90-talets reform, där man ville begränsa samhällets resurser för framtida pensioner, eftersom man hade 30-40 års erfarenhet av att ständigt höja andelen av samhällets resurser till just pensioner. Och en huvudtanke med det nya pensionssystemet var att okej, nu har vi nått ett tak för hur mycket resurser vi vill ha till att avsätta för pensioner. Och den tanken har inte nåtts. Och jag tycker att man borde reflektera om det faktum att man faktiskt, att den ambitionen har misslyckats. Och vad har det för konsekvenser då inför det här beslutet? Ja, eventuellt inga konsekvenser, men då får man argumentera hem det, tycker jag.
Mm. En fråga till innan jag ska släppa in Jakob. Vi har en stor migration, vilket vi har haft under de senaste decennierna, där du säger att det utökar den totala arbetskraften, men det är samtidigt en grupp som har lägre livsinkomst som kommer behöva andra resurser. Vem är det så att säga att, om man tar någon sorts rättvis skäl här, är det migranterna som har tjänat mer på det här, eller är det den ursprungspopulationen så att säga? Går det att diskutera i sådana termer?
Det går kanske att diskutera sådana termer, det är väl kanske inte helt rätt. Men i någon mening så i det inkomstgrundade systemet, där i förväntan får man tillbaka det man har betalat. Och i de skattefinansierade delarna, där får man pengar utav andra än från sig självt. Mm. Så att det är klart att ju större andel skattefinansierade pensionsförmåner man har, desto mer har man fått dem från andra än sig självt.
Okay. Jakob, har du några tankar om det som vi pratar om nu?
Ja, angående invandring, det är svårt att räkna på. Nu har ju arbetsmarknadssituationen bland invandrare har ju förbättrats väldigt mycket de senaste åren. Så det skulle vara intressant att se uppdaterade beräkningar utifrån det. Och jag för mig också, Olle, att er rapport från Pensionsmyndigheten, när ni räknade på effekterna av invandring, och så att ni räknade med att bidragen skulle höjas också kommande år i takt med inkomstutveckling och så vidare. Så att det är ju ett antagande som man gör också om hur de här bidragen kommer se ut i framtiden. Är det så att de bara ökar i takt med inflationen som lagen är skriven, då blir ju kostnaderna lägre.
En annan fråga.
Det är sant, jag vill bara komplettera med att vi gör precis som Jakob säger, men vi gör ju det av en anledning, och det är att erfarenheten är att de prisbestämda förmånerna med ojämna ryck når upp till inkomstutvecklingen. Förvisso så sker ju däremellan stora tapp ifrån till inkomstutvecklingen. Men vi har ju den erfarenheten, så det är därför vi räknar som vi gör.
En fråga, det gäller hur man ska tänka det här med rättvisa mellan generationer. Jacob, det vet jag att du har diskuterat ibland. Ja, hur tänker vi idag och hur bör man tänka, och vad finns det för varianter där?
Ja, alltså när det gäller gasen, så jag tänker att det finns ändå en generationsrättvise aspekt här. Att man har betalat in till det här inkomstpensionssystemet, man har burit risken för bromsen, till och med kanske drabbats av bromsen, även om vi bortser från skatteeffekterna då. Och då tycker jag att det är rimligt att det är samma generation som får ta del av uppsidan också när det går bra för systemet. Så att, av den anledningen så är jag lite tveksam till att till exempel flytta över en del av överskottet till premiepensionen, som Olle var inne på tidigare. Det är ju Det är fullt görbart, men det innebär i princip att man tar då av det överskott som äldre generationer har byggt upp och man köper det synsättet och ger då till yngre generationer i form av en premiepension.
Olle, vad tänker du? Vill du starta generationskrig här eller hur ska rättvisa där?
Jag hävdar att det är omöjligt att säga vems pengarna är. Det finns en slags guldstandard i de här pensionskalkylerna, och det är att om avkastningen på pensionsavsättningen följer inkomstutvecklingen, då finns det en generationsrättvisa. Och gör man negativa avsteg från den utvecklingen som bromsen innebär, så är det en generationsorättvisa. Och gör man positiva avsteg från den, så är det en positiv generationsorättvisa. Och då, det där kan ju visa sig, man kan hävda att det är symmetriskt då, att det finns, när det går dåligt så blir det en negativ generationsorättvisa, och går det bra så blir det en positiv generationsorättvisa. Det är ju bara det att när det gick dåligt så blev det ingen bromsning.
Nej, Jakob?
Men jag bara får lyfta en annan aspekt på tal om det här med generationsrättvisa, och det är den här idén om att man ska höja avgifterna till pensionssystemet. Idag är ju avgiften 17,2%, och det är många som driver på att det här ska höjas till 18,5%.
Varför det när det redan är så välfinansierat?
Ja, det finns en upplevelse om att pensionerna är, att man inte har upplyft pensionslöften och så vidare. Jag skulle hävda att det är en felaktig uppfattning om man tittar på statistiken.
Okej, man vill höja utbetalningarna helt enkelt.
Ja, precis. Man hävdar att pensionssystemet är underfinansierat och att avgiften blev lägre än vad som utlovades då, inom citationstecken. Jag håller inte med om den bilden, men det finns i alla fall den diskussionen, och jag skulle säga att om man nu vill ur ett politiskt perspektiv ösa in mer pengar i pensionssystemet, så det kan man ju göra. Det som jag skulle principiellt säga är tveksamt, det är om man ökar avgiften, öser in mer pengar till pensionssystemet så att de som jobbar idag ska betala in mer då genom arbetsgivaravgifterna eller någon annan skatt. Och så höjer man omedelbart dagens pensioner med de pengarna. Alltså att man retroaktivt höjer pensionerna. Mm. Det är en pensionsorättvisa skulle jag säga. Då har man gjort en överföring från dagens unga till då dagens äldre. Man kan ju höja pensionsavgiften och så bara lägger man de här pengarna på hög i AP-fonderna. Mm. Och säga att men då betalar vi ut högre pensioner om 30 år. När vi som betalar in de här högre avgifterna när vi har gått i pension. Och det finns ju en risk här med, i och med att gasen är på plats, eller ska sättas på plats. Om man då säger att överskottet, så fort det är över 15%, då ska vi gasa på och dela ut de här pengarna. Det som händer om man höjer avgiften till systemet, det är att överskottet kommer automatiskt att öka. Mm. Så säg att man då om några år bestämmer sig för att höja avgiften till systemet. Om man inte gör någonting annat då kommer det här automatiskt att delas ut i och med att gasen finns på plats. Och då har vi fått den här generationsorättvisan. Då har vi fått en omfördelning från dagens unga till dagens äldre. Så säg att de här två idéerna måste man ha i huvudet samtidigt. Gasen och om man då vill höja avgiften, vilket jag är skeptisk till i grunden.
Ja, det där tror jag folk förstår. Olle, du satt och nickade här. Du
håller med. Ja, men jag håller med Jakob, och det är ytterligare ett skäl till varför jag är negativ till det här förslaget. Det kommer att, skulle det bli en höjd avgift, så kommer det att medföra ytterligare höjda pensioner. Direkt, och inte efter de här 30 åren tror jag, utan de kommer ju då att åka ut direkt till även dagens pensionärer.
Hörrni, vår tid börjar ta slut. Några frågor till. Nu verkar man vara överens i pensionsgruppen. Ja, brukar man historiskt svara det? Är det överraskande eller brukar det vara några politiska strider där? Olle, vad din erfarenhet?
Ja, men man är inte överens ända fram tills man är överens, och då är man överens.
Allihopa. Och då berättar man för omvärlden om det.
Ja, och då är jag utanför mitt eventuella kunnande som pensionsmänniska och ger mig på den svårare konsten att göra politiska bedömningar. Jag tycker att man som konsument utav svensk politik, alltså alla vi väljare och människor som bor i Sverige, ska vara väldigt nervösa när alla partier är överens i en fråga.
Det kan jag då, som har lite politiska kunskaper instämma i att det är en varningssignal. En annan fråga. Jag tror att de flesta som lyssnar, vad de har för erfarenhet av pension, det kanske man går in på den här sidan som jag nämnde tidigare, minpension.se, och tittar på siffrorna där. När man tittar på de siffrorna, vad ska man tänka där och hur mycket ska man lita på dem? Vad tänker du, Jakob? Bara kort, så lite konsumentupplysning helt enkelt.
Ja, om man går in på minpension.se och är ung, så ska man tänka att det här är för låga siffror. Jag kommer få mer pengar i praktiken. Och anledningen är att de räknar inte med ekonomisk tillväxt. Och för alla som kan lite ekonomisk historia är ju det lite konstigt. Det som överskuggar allt annat är ju att levnadsstandarden stiger över tid. Och det gynnar även pensionärerna. Men det räknar man inte på i de här prognoserna, och det gör ganska stor skillnad på sikt.
Så är man ung så det kan bli bättre. Okay.
Jag kan göra lite reklam. Jag har gjort en egen hemsida som heter raknapension.se. Den räknar med tillväxt, så där kan man gå och räkna
istället. Där ska jag omedelbart gå in och glädja mig över siffrorna där. Ole, samma fråga till dig. Vad ska man, eller har du något tips om hur man ska tänka när man går och tittar på sina egna siffror och sina egna prognoser?
Nej, men man för det första tycker jag att man ska göra det någon gång då och då. Och att jag tror att många som är oroliga och har ångest över sin pension borde gå och titta på de här siffrorna. En del kommer ha fortsatt ångest och oroa sig och kommer ha den, så att säga, en negativ uppfattning bekräftad. Men nästan fler tror jag kommer få en överraskning åt andra hållet, eller inte, de får sin negativa bild, tror jag, förstörd utav en pensionsprognos, och i synnerhet då om man accepterar den högre pensionsåldern som ligger i riktåldern. Det är, tycker jag, goda pensionsnivåer i allmänhet i Sverige, och den här uppfattningen som är starkt etablerad om att det är elände som pensionär. Det finns inga data som bekräftar det, utan tvärtom. Det är en ganska stabilt god situation för pensionärerna.
Ja, det har jag också tittat. Om man exempelvis tittar på då siffror på låg ekonomisk standard och låg inkomststandard, så är det pensionärerna har ju lägst andelar jämfört med andra grupper. Så att är det, ja, Jakob Dickard, du har också tittat på detta, att dagens pensionärer har det ganska bra.
Och jag tror att Sverige har lägst andel fattigpensionärer i EU, och andelen fattigpensionärer har ju också minskat under flera decennier.
Mm. Hörrni, vi ska avsluta. Jag tänkte bara höra ifall det är något ytterligare ni vill fylla på som ni tycker att det är viktigt att lyssna med sig. För det här är ju ett komplicerat ämne, man kanske inte tänker på det så ofta. Finns det någonting ni vill lägga till, eller något missförstånd ni vill reda ut, eller någonting, ja, vad som helst egentligen? Jakob, är det någonting du vill skicka med, så att säga?
Nej, men det är väl just att den allmänna pensionen är ju bara en del av pensionen. Det är ju den allmänna vi har pratat om nu, men tjänstepensionen kommer ju vara väldigt viktig för många, och där har man ju på flera avtalsområden ökat på avsättningarna, inte minst inom offentlig sektor. Och där lägger man det här i börsen och har haft väldigt god avkastning över tid. Så att tjänstepensionerna är viktiga och kommer bli än viktigare i framtiden.
Och det är en sak man upptäcker på minpension.se också, hur mycket det är som är i tjänstepension.
Ja, men precis, precis.
Ja, Ola, du avslutningsvis, vill du skicka med något extra eller ta med någonting?
Ja, jag vill upprepa min önskan och förhoppning om att jag hoppas verkligen att den här frågan får en ordentlig mässa i en statlig offentlig utredning, och att remissomgången utav departementsseriens förslag till GAS leder till en stor utredning om de här fundamentala frågorna som ligger i frågan om och i så fall hur överskott ska fördelas. Mm.
Då hoppas jag att ni båda ställer upp som experter i utredningen. Gör ni det?
Jag ställer upp om jag blir tillfrågad.
Du också, Jakob?
Absolut, om man får frågan.
Ja, precis.
Medborgerlig plikt.
Så är det. Ja, men då får vi vara färdiga för den här gången. Det är ett stort ämne som sagt, men vi kommer en liten bit. Stort tack, Jakob Lundberg och Ole Sättergren, för att ni medverkade idag. Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi borde ta upp i framtiden. Maila dem på ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.